Och jag av ingen anledning alls så tycker en trucker att en helikopter, den ska dö. Och han kör på helikoptern så att den exploderar. Det är hårda killar det här alltså. Ja.
Ja, men det är som vissa här datorhårdvara, att ibland släpps det nya grafikkort och processorer som helt enkelt är higher-end modeller som är delvis trasiga. Och så blir det en ny modell som ett tag så sålde AMD trekärniga processorer, för det var quad-cores med en kärna som var trasig.
Ja, men det är skitbra ju.
Ja, så det är Eldorado Must.
Den perfekta liknelsen. Nu vi har pratat om must och grejer, så film och skit. Yep, film och skit. Det här är lite så här inspelning som är off schedule.
Mm.
För jag tror att Alex är borta nästa helg också. Så beroende på om någonting annat dyker upp eller inte, så lägger jag upp det här avsnittet. Annars så blir det en sån där som jag kan dra fram när shit, vi behöver ett avsnitt men alla är upptagna.
Ja. Så det är bra att vi tog en film som verkligen inte är current events.
Nej. Precis. Ja, det är precis. Så det här är ett avsnitt utan Alex, och jag sitter i Tullinge och spelar in med Peter.
Japp. Yep. Mm. Och ja, filmen den här gången, det här är ju film och skit, och den här gången var det skit.
Mm. Det är Breaker Breaker från 1977, starring Chuck Norris.
Ja.
En film som jag gjorde innan de här stora Chuck Norris-filmerna, som alltså typ Delta Force och alla de där.
Mm.
Och den är känd i Sverige under två helt underbara titlar. Ena är Våldskrossaren. Alltså om jag såg en film med titeln Våldskrossaren i hyllan, alltså, man måste ju köpa den.
Ja.
Det är min plikt som man att köpa den här filmen.
Och titeln är så bra, för att det är en person som krossar våld. Så titeln låter jättevåldsam, men titeln betyder ju att egentligen har den ju ingenting med våld att göra. För han krossar ju våldet, han stoppar ju alltså våld. Men det låter ju väldigt våldsamt.
Ja, det låter brutalt, satan alltså. Och sen, alltså man kan ju se det, Breaker, Breaker. Ah, okej, okay, vi har en Breaker, han går omkring och breakar grejer. Breaker, Breaker, han måste ju breaka the Breaker.
Ja.
Ergo, våldskrossaren.
Men i början av filmen blir man lite lurad, för att titeln Breaker, Breaker annonseras som över en sån här CB radio, liksom, det är en lastbil som åker runt.
Mm.
Och första kvarten innan man ser någonting som påminner om en plott, så är det bara folk som åker lastbilar, folk som åker cross, och så är lite mer lastbilar, och folk käkar på fik för lastbilar.
Ja, det är nästan som man ropar ut efter 10 minuter där. Men vad handlar den här filmen om? För det är ingenting som händer, det är bara Chuck Norris åker en lastbil. Han sitter och käkar mat på ett fik och pratar om trucken med någon trucker-kompis liksom.
Ja, armwrestling och sånt där med andra truckers. Snubben som ser ut som han är från Karnov. och hans
kompis som har nedrat piratmössa. Med en fjäder i. Det är hårda bud i truckervärlden alltså.
Ja. Och så hans brorsa åker iväg på sitt första trucker-uppdrag, verkar som. Och som man ser två personer som åker lastbilar mitt ute ingenstans i amerikanska södern. Det är ingenting som riktigt händer. Mm. Så om man verkligen gillar lastbilar, så den här första kvarten är ju guld.
Ja. Tyvärr för dem så kommer plotten till slut igång efter 15 minuter.
Ja.
Och det är inte det man väntade sig, för plotten har ingenting med lastbilar att göra.
Nej, plottupplägget är rätt intressant. För det är, det är en stad i södern, och det är en riktigt den värsta söderstan man kan tänka sig.
Alltså det här är något intressant med den ju, för att den utspelas i Kalifornien, tror jag.
Ja.
Ja, men det är en stad som är, de kallar den för Texas City, California.
det är en stad av, det verkar vara kriminella helt enkelt som har grundat sin egen stad. De har två snutar som uppenbart bara är thugs. Mm. Så, och det de verkar göra är att de lurar folk in i stan och rånar dem och sätter dit dem för bullshitbrott och helt enkelt storhetsgrejer. Och ungefär hela stan förutom typ två personer verkar vara helt innande del.
Ja. Och det här är en stad som består helt och hållet av rednecks som går omkring med skitiga, du vet, byxor som går upp till hälften av bröstkorgen och skitiga skjortor och spottar och...
Ja, alla verkar vara antingen fulla eller de har inte gått i skolan. Och det är verkligen det värsta söderstaden.
Ja, det där med fyllan. Alltså, alla i den här stan... Nästan i alla scener så är det någon som dricker Wild Turkey. Väldigt specifikt Wild Turkey de dricker hela tiden. Och de har destilleri också för att göra moon. De är så hippa så att de inte kallar det moonshine, det är bara moon.
Hipster hillbillies.
I Kalifornien.
Ja, Texas är det. Liksom, öppningsscenen var att de läser... Det verkar ju vara en sån här konstitution eller något sånt där. Att det är väl att de är exercising their freedom as Americans att starta en egen stad där de brånar folk.
Borgmästaren i staden spelas av en kille som heter George Murdoch. Han är en sån där kille som man känner igen han direkt. Och han har varit med i 1000 grejer. Han var med i Arkiv X till exempel. Mm. Och vad var det för andra saker vi såg när vi kollade upp honom?
Spelade Gud i Star Trek 5.
Ja, just det. Det var ju det bästa. Ja. Jag känns som Gud i Star Trek 5.
Ja.
Han var med i Law and Order också.
Mm. Mm. Det är en miljard tv-serier. Och jättemånga har varit guest starring, en eller två delar eller något sånt där. Så han är en sån här snubbe som... Ja, de har som alla anställer för en eller två grejer.
Ja. Och han var ju helt rolig tycker jag. För han visste vad hans roll gick ut på. Han skulle gasta ut sina repliker på bästa söder tough guy-vis.
Ja, liksom, ibland så typ låtsades han vara en legal representative. Så han pratade när han är i rättssalen så använde han liksom legal speak. Men annars så... Hänger han i baren och bara skiter i allt.
Mm. Och dricker sin Wild Turkey.
Ja.
Medan han försöker flirta med den lokala horan tydligen.
Ja.
Som också driver en dockaffär.
Ja. Det är väldigt många märkliga karaktärer i den här filmen.
Och att jag tycker... Ja, det var telefonen.
Ja.
Jag tycker det lyckas med... Allting ser så skitigt ut. Alla personerna ser skitiga ut och beter sig som värsta slödret. Och det lyckas den här filmen med, tycker jag.
Ja.
Chuck Norris brorsa hamnar i den här stan. Och man vet inte riktigt vad som händer.
Mm.
Han försvinner och Chuck Norris... han inser att, oh shit, min brorsa har försvunnit. Han rapporterade inte in på hans första trucker-gig. Så han börjar leta efter honom. Och hur han letar efter sin brorsa. Han hämtar sin feta van. Som är den största vanen någonsin sett i en cinema typ.
Ja, det är en av de mest patriotiska vanarna man har sett också. Tragiskt nog är det ingen amerikansk flagga på sidan. Men det är såna gigantiska bald eagles på hela sidorna.
Oh.
Så det är verkligen American van.
Ja. Så han tar sin American van. Och man ser på hur hjulen sitter också. Att den här är gjort för off-roading driving. Och han åker runt i vildmarken bara slumpmässigt.
Ja,
och det är jättemycket shots där han åker in i öken pretty much.
Ja, han får reda på från en av hans polare att det där är en stad där snutarna skammar folk och lurar in dem.
Mm.
Så att han verkar ta typ bakvägen in. Man får inte det förklarat i förväg att det är det han gör, utan det är bara... man ser bara honom åka ut i vildmarken jättelänge och man har ingen aning om varför, vad du frågar om.
Nej, precis. Han kör ut sin nedre Bald Eagle van och plötsligt så klipper de till att han är i öknen bara åker runt på inte en väg.
Alltså, och plötsligt ser man två hillbillies från stan som bara skjuter mot hans van, för det är det de verkar göra. Ja. För skoj. De skjuter folk som bara åker förbi bilarna.
Ja, man vet inte vilka det här är. Man ser dem bakifrån bara.
Ja.
Och så är det en shot liksom på hur Chuck Norris åker lite längre ner på andra sidan en dal liksom. Och så bara skjuter de här plötsligt på dem och tjoar på redneck vis och där. Woo, we gotta get him. Yeah. Det är en väldigt en rolig värld den här filmen utspelar sig i. För det är lite som ett tv-spel tusen, att när man lämnar staden så kommer man till en vildmark där det är ett lura monster som bara attackerar en direkt.
Ja. Nej, så här är random hillbillies som skjuter på alla som bara åker förbi. Så. Ja, det är amerikanska södern.
I Kalifornien. Ja. Så han hittar ju staden.
Mm.
Och det är rätt roligt hur han går till just det där horhuset där The Major hänger.
Mm.
Han går in dit, har värsta Chuck Norris-påsen där han ser ut som en tough guy. Och frågar, du vet, en rad frågor. Att jag letar efter bla, har någon sett en lastbil åka förbi? Och den här Major-snubben, han sitter där och försöker citera Shakespeare och skit. Fast han gör det slöddrande för att han har druckit Wild Turkey hela dagen.
Vi får se honom i hans natural habitat när det är vardag. Mm. När han inte ska låtsas vara mayor eller the law around there. Mm. Så där. Han verkligen bara helt borta.
Mm. Ja, det här är ju en Chuck Norris-film och han... Ja, visst, han bråkade lite i början när de skulle etablera att han kan bråka.
Mm.
När han hade armbrytning med Karnov.
Ja.
och sen så bröt ut fight förstås. Men man sitter fortfarande här och... det är en Chuck Norris-film, var är fightandet? Mm. Och vi får det till sist i alla fall. För hela stan lite senare har samlats, eller alla män har samlats för att diskutera deras scam-stuff. Och Chuck Norris sparkar in dörren och... Jag letar efter min brorsa, jag vet att han är någonstans. Och Mr. Major säger typ... Get him! Och så får han slåss mot hela stan. Och han vinner ju förstås.
Ja, han gör väldigt många snursparkar.
Japp, det är verkligen the good old Chuck Norris roundkick.
Ja, oavsett om det är en höggaffelpistol så gör han en snurrspark i handen.
Ja, alltså det är sättet han desarmerar folk. Han gör en snurrspark på handen. Alltså, för att vara en hillbilly town så är det väldigt ont om pistoler i den här stan, känns det som.
Ja, vid ett tillfälle så ser man att alla helt plötsligt har bössor. Mm. Men det är inte så mycket skjutande i det. Så det är ju inte riktigt Amerika det här.
Nej, det kanske var another time, more innocent time, 1977.
Ja, men vi fick en högaffel i alla fall.
Ja, och där också. Du vet, folk har inga vapen, de hoppar på Chuck Norris en efter en, trots att de har sett han äga folk med pistol till och med. Och det är så bra när högaffel Kingling kommer. Och så är han liksom, I'm gonna stick ya! Han hade inte räknat med roundkick dock. Och är plötsligt var han desarmerad.
Mm. Now, efter att han har spöt sig med högaffel så är det någon snubbe som... faktiskt inser att Chuck Norris är en badass. För att han kommer springandes runt hörnet. Och står han och liksom, poserar och liksom, verkar inte veta riktigt vad han ska göra. Om han ska springa fram eller bort. Och sen vänder han och springer därifrån.
Ja, men det är sånt där klassiskt, du vet, i en fight. Och så kommer typ den sista underhuggaren in i scenen utan att veta att alla har fått spö. Och så måste han dra för att, I'm not gonna fight this guy.
Sättet han står och skuttar på med... Ja,
men så benen väldigt brett ner och hukad ner liksom.
Ja.
Det var en bra pås.
Och så 70-talet, han har en mustasch och långt hår och allting.
Ja, alltså alla i den här stan ser otroligt rätt ut alltså.
Ja.
Det är mustascher, de är lortiga, det är långt och ovårdat hår.
Ja.
Ja. Och en sak får vi inte glömma. Det är konstant hillbilly musik i den här filmen också.
Ja, det är banjo.
Ja, den fight-scen. Okej, okay, time to roll out the banjo.
Och speciellt under första kvarten av filmen så är det en lastbil åker ner för vägen och det är en banjo som lirar.
Chuck Norris ska slåss, banjo. En lastbil åker ner för en väg, banjo. Folk pratar med varandra, banjo. Okej, han fightas mot stan och så vidare. Han vet fortfarande inte var brorsan är någonstans.
Mm.
Det finns en tjej i stan vars man försökte fight the power. Så de put him down. Så hon är en allierad till Chuck Norris. Och det där var så intressant också, för de har träffats tidigare och de vet typ att yeah, vi kan lita på varandra för att ja, good knows good, antar jag. Ja. I alla fall i den här världen. Ja. Och så åker han med sin Ford till hennes hus. Och så står hon och väntar där i typ pyjamas.
Mm-hmm.
Du vet, sånt där linnerock eller vad den heter.
Ja.
Ja. Ja. Och så cut to, de slaggar tillsammans i Chuck Norris van. Man har lite mysigt.
Och skurkarna lär sig, de hittar Chuck Norris där genom att de har en helikopter.
Ja, ja, morgonen efter Chuck Norris har haft the good times med the lady, så får man se att skurkarna har en helikopter som de scannar området med.
Ja. Först så verkar den snubben som kör helikoptern, han verkar ju lasta upp sprit i helikoptern först.
Det måste vara deras moon som de lastade på.
Ja, men man ser honom aldrig smuggla någonting. Så att han flyger bara runt där med flera burkar med sprit. Så jag antar att det är det han gör där under hela filmen. För att han är och cirkulerar där uppe i luften väldigt länge under filmens gång. Flera gånger, så det är väl det han gör. Cirkulerar, ropar med sin megafon och dricker.
Japp. Han behöver en stak av moon när han ska flyga. Du får mig tänka på filmen vi såg förra veckan, The Kingdom of the Spiders.
Mm.
Med William Shatner. En annan skitfilm från 70-talet.
Mm.
Där var en kille som skulle bespruta med ett flygplan.
Mm.
Skulle han bespruta typ spindelbon.
Ja.
För de var out of control. Han flög ju som att han var packad.
Ja.
Det är han. Av ingen anledning så gjorde han barrel rolls hela tiden.
Jag undrar hur vanligt det är med folk som flyger när de är fulla. För att det är inte direkt så att polisen kan stoppa en i luften för att...
Pull over! Pull over!
Kommer en snutt helikopter eller flygplan och är sida vid sida, så håller de ut en sån grej man ska blåsa i.
Drunk flying. Det finns säkert jättestränga regler för det, för att det måste det ju finnas. Ja. I alla fall för commercial airlining så är det säkert olagligt.
Ja.
Till och med.
Men det där är ju the land of the free, det där hillbilly istället.
Ja. Så. De har ju sina egna regler, helt klart.
Yep.
Ja. Så Chuck Norris är i knipa igen, eftersom de har en helikopter de kan jaga honom med.
Mm.
Han kommer på morgonen där att shit, det finns bara ett enda ställe som de skulle kunna gömma en lastbil. För dagen innan så har han varit förbi ett skrotupplag.
Mm.
För bilar alltså. Så han kutar dit igen med den där helikoptern jagandes honom.
Mm.
Och alltså det var så en underlig grej. Den här stan ser ju ut som en vilda västernstad. Mm. Med en gata, du vet, med byggnader längs sidorna. Du vet, saloon, bank, ja. Så här klassiska grejer. Det ser ut som en vilda västernstad. Men... Och det ser ut som en stad som det bor typ 10 pers i eller något sånt där också.
Yep.
Ja. Men de har en bilskrot med typ 100 bilar. Och en sån här bilkross-mackapär.
Ja,
som man självklart vet kommer komma in i spel senare.
Ja, den ser ju ut att vara liksom hyfsat modern för den tiden.
Mm.
As far as bilkrossar går. Det är ingen retrofuturistisk maskin där.
Nej.
Nej, så de har en hel bilskrot med antalet alla bilar de har snott från folk som har kommit förbi stan.
Måste ju vara det. Men den här, den är enorm alltså. Det är hur många bilar som helst travade på varandra.
Ja. Och han går dit för att hitta lastbilen. Men jag tror man aldrig fick se lastbilen. Nej. Utan Nej. Han bara smyger runt där. Helikoptersnubben spottar honom och ropar åt dem som arbetar på bilskroten att de ska get him.
Oh, så att han gömmer sig by the pawn jacks. Vad du ropade.
Så de fightar och Chuck Norris smyger runt lite grann och först och får massa sand över sig. För det är någonting som jag tänkte på hela filmen, att det är så sandigt.
Ja.
Det är sandmål när folk åker runt. Och första scenen när han möter sin bror och han kramar honom och klappar honom på ryggen. Då ser man hur flyger damm ifrån hans jacka.
Ja, det är otroligt dammigt och sandigt överallt i varenda scen i den här filmen. Det är ambient moln någonstans i bild hela tiden.
Ja, alla biljakter så ser man nu bilarna typ dels lacket täckt av damm.
Ja, ja! Så som förra dagen slutade, då var det ju en biljakt med hans Ford pickup och två snutbilar.
Mm.
Och de åkte runt fram och tillbaka i öknen liksom. Och det mesta man såg var en stor dammmoln bara.
Ja. Nej, men egentligen hela filmen och resten av filmen, det är nästan som, det är inte så mycket som händer. Det är mest en vag serie av fistfights och biljakter.
Ja.
Och ja.
Alltså det finns ingen bra dramakurva.
Nej.
Utan det är mer a series of events.
Ja, och de verkligen hålls ihop ganska vagt. Verkligen, från den här bilkrossen till slutet så, ja, de kallar på backups från alla andra truckers i närheten.
Ja, alltså det var ju rätt roligt ändå. För att vi satt ju där och undrade att, vad har det här med lastbilar att göra nu? Filmen heter Breaker Breaker, men de är bara i den här stan.
Mm.
Ja, och alltså till finalen av filmen så har Chuck Norris blivit fångad.
Mm.
Ja, de lyckades knocka han med en plåtbit, tror jag det var.
Ja, det var inte den scenen, det var senare.
Ja. Ja, men han är fångad i alla fall, hoppet är ute. Men hans kvinnliga allierade har fått tag på en radio.
Mm.
Så hon skickar ut på eten och att, vad var det Chuck Norris hette i filmen? Var det JD eller något sånt där?
Jag kommer inte ihåg.
Ja, men hon säger i alla fall, Chuck Norris blir fångad i den här staden, är det någon som kan hjälpa? Och eftersom han är a good guy in the trucker community så svarar ju en armé av truckers på detta trucker-lingo, du vet, att oh yeah, we gotta get him, breaker, breaker.
Ja, det du säger att hon hittar typ en övergiven polisbil och det är den radion hon snackar i.
Ja, utan att trycka på några knappar alls. Så att jag antar att truckers är inskruvade på polisfrekvens.
Ja, och det är ju ingen snutar som dyker upp, utan det är alla lokala truckers som kommer dit.
Ja.
Och det är inte så att de åker dit och parkerar, hoppar ur bilen och spärrar folk.
Utan nej, de frågar inte vad det är frågan om ens.
Nej, de kommer dit och så tar de och kör igenom alla byggnader och bara förstör hela stan.
Ja, alltså det här är en trucker apocalypse som de bringar staden. De frågar inte någonting, de åker in i stan och åker igenom typ alla byggnader så att alla byggnaderna som inte börjar brinna, för då spontan antänder vissa byggnader också. Mm. De är liksom flattened by ground. Och de åker till och med, alltså de söker upp hus att köra sönder.
Mm.
För borgmästaren, han bor ju i en stad som är utanför, eller byggnad som är utanför staden.
Ja.
Och det är någon trucker som kommer dit liksom, kolla, där är ett hus som fortfarande står upp, nu ska jag demolera det. Och så åker han upp och gör det.
Ja.
Och den där helikoptern, alltså det var ju underbart. Helikoptern är parkerad vid sidan av en väg. Och jag har ingen anledning alls att tycker en trucker att en helikopter, den ska dö. Och han kör på helikoptern så att den exploderar. Det är hårda killar det här alltså.
Ja.
Don't mess with truckers.
Jag tror att alla truckers har väntat på en ursäkt att bara suddar den där stan från kartan. Och det gör de.
Japp, japp. Och Chuck Norris måste ju ha någon slags slutfight. Mm. Vi har suttit här och okej, nu har vi fått lite truckers, så vi har slut i den cirkeln. Nu behöver vi få en slutfight. Surely film måste ge oss en slutfight. Och ja, det får vi.
Ja.
Men den är lite undlig. För det är typ snutchefen, eller en av snutarna. Mm. Han har plötsligt en personal beef med Chuck Norris, men vill göra upp mano a mano. Och det är helt obegripligt för hur han har fört sig i filmen upp tills dess. Och så de gör det. Han väntar på Chuck Norris i en inhägnad tillsammans med en häst som springer i cirklar i den där inhägnaden. Och så kommer Chuck Norris och hoppar in där. Och under fighten så är det hela tiden klipp på den där hästen.
Ja.
Så det är en misko jävla metafor för att Chuck Norris är hästen.
Ja, alltså verkligen, det är svårt att förstå det vad de försöker göra. Men det är väldigt uppenbart, det är någonting de verkligen försöker göra.
Ja, det är en tanke bakom det där med hästen. Ja. Det är det garanterat, men den tanken känns helt dum.
Ja. Så vi behöver ett kommentatorspår över regissören.
Chuck Norris spör, hade en otroligt ensidig fight i slow motion.
Yep.
Och det är så fint. Okay, Chuck Norris har spöat ner den här snuten och så går han och så kommer snuten upp, du vet, som man förväntar sig från underhuggare eller så här minibossar, att de kommer upp där och typ ska göra en sista fight, en full move eller något liknande.
Mm.
Men nej, den här snuten drar inte fram en pistol eller någonting. Han bara säger: Chuck Norris, you son of a bitch!
I slow motion.
I slow motion. Det är så långsamt och dramatiskt.
Mm.
Och Chuck Norris vänder sig om långsamt och dramatiskt och gör en hoppande, springande hoppspark.
Mm.
Och sen snuten nere for good till sist.
Ja, och sen var det väl därifrån de klipper direkt i sluttexterna?
Ja, nästan.
Ja.
Man får se att hästen hoppar ut ur hagen.
Ja, just det.
Och sen är det ett klipp på staden där typ alla byggnaderna brinner.
Mm.
Och då är det slut. Sen kommer eftertexterna.
Så Chuck Norris var hästen, hagen var stan.
Ja, oh, pretty deep, huh? Ja. Nej, den här filmen, den var alltså annorlunda än vad jag väntade mig.
Ja.
Ja. Det är en ganska proper crapfest. Du tyckte nog den var tråkigare än vad jag tyckte.
Ja, för att den var ju 1,5 timme och typ inget hände.
Det var verkligen dåligt med dramakurva där. Och en hel del död tid. Jag känner mig rätt underhållen ändå, men jag kan se hur det här blir en snusfest för många.
Mm.
Man behöver vara en Chuck Norris-entusiast för att uppskatta den här. Och alltså, under filmens gång så satt jag bara där och uppskattade hur crap allting såg ut när det gäller staden och människorna. Alla var verkligen skitfula.
Ja.
Och alla sets och som de hade för staden såg verkligen horribelt förfallna ut.
Mm. Nej, det var ju en av de bästa sakerna med den, att det var verkligen den värsta skithålan man kan tänka sig i amerikansk söder stil.
Ja.
Och så var det ju rätt kul att det verkligen är, ingen brydde sig om lagen på något sätt alls. Mm. Alla var verkligen blatantly kriminella. Mm. Poliserna allihopa, det var ju bara, de gjorde vad de ville.
Ja.
De misshandlade folk och sådär.
Mm. Ja, alltså, det var ju en scen där de misshandlade en av invånarna i stan också.
Ja, det var ju en bild. Det var två andra som bara var passing through.
Ah, besökare. Ja, ah, okej. Okay.
De hade just kommit ut ur rättssalen och de gnällde om att this is a farce. Och så tog snuten och spö upp dem.
Oh, en hård värld det här. Ja, men vi är väl hyfsat färdiga med den filmen. Vi har snackat i en halvtimme ändå. Jag vet inte vad mycket mer det finns att säga om den.
Nej, det den den finns ju som riff tracks.
Mm.
Och den är rätt kul att se som riff tracks. Så.
Vill du önska en låt? Så bryter vi upp i två segment här.
Ja, nu har ju inte hunnit tänka på det riktigt. Eftersom att vi skulle spela in var en nyhet för mig. För ja, Steam i bakgrunden pekar på is.
Så låt mig gissa. Fackmusiken i, när man är ute i vildmarken i is, eller?
Ja, vad det nu hette.
Typ To Battle eller något sånt där, tror jag det.
Ja, nej, jag har ju hela is soundtracket och alla versioner av alla islådar på datorn.
Ja, du får langa över en passande version som jag lägger isen. Ja. Som Peter kommenterade så vi såg den här filmen med Riff Trax. Mm. Riff Trax, för er som inte vet, är några killar som kommenterar filmer. Det är vanligen tre pers. Alltså, som är ett gäng som har gjort det här ett tag. Och de kommenterar på humoristiskt vis och så vidare. Det är som att se en film med kompisar som är witty och har roliga kommentarer helt enkelt.
Ja, och jag kommer ihåg i någon IRC-kanal så var det något så att jag ser inte poängen med Riff Trax, för att jag hittar på alla kommentarer själv. Problemet med den teorin är att de är liksom professionella komiker, de skriver ner skämten och så liksom itererar flera gånger, så det är liksom hundratals skämt per film.
Ja, och de, som sagt, det är manus de följer. De adlibbar inte kommentarerna.
Ja, för att om man själv ska sitta och försöka vara rolig, då blir det liksom lång död tid.
Ja, och antagligen väldigt mycket upprepningar över filmer och så vidare.
Ja, och så ja. Har de ju fler writers än vad det är folk som kommenterar. För att det är ju, för Riff Tracks, så är det ju de tre och sen två till.
Som är med i writing staff.
Ja. För den här snubben som spelar Disembody och sånt där. Han är en av writersarna. Och sen är det en till snubbe som jag har sett i den här, de gör ju ibland sådana här live action sekvenser för YouTube.
Ja,
just det. De har sett den andra snubben som är writer också. För att jag tror det är de som är ansvariga för många såna här spelreferenser och sånt där. De slänger in.
Som God of War-grejen som kommer under den här filmen.
Och Karnov.
Karnov var ju klockrent alltså. De här tre typerna som kommenterar, de hade under 90-talet en tv-serie som heter Mystery Science Theater 3000. Och om den tv-serien tänkte vi prata om i andra halvan här. De som känner mig vet jag att jag obsessar över MST3K, som är kort för den här serien, hela tiden. Och jag och Peter såg utspritt under några år hela tv-serien.
Ja.
Ja, och det är 10 säsonger, 200 filmer.
Mm.
Och det de gör i tv-serien, varje episod är en hel film som de kommenterar. Och den här tv-serien gick på Comedy Central och bytte sen till Sci-Fi Channel, tror jag det var.
Mm.
Över 10 säsonger. Det är helt otroligt att en tv-serie som det här kunde bli av överhuvudtaget.
Ja, för de hade ju 2 timmars sändningsblock liksom.
Ja, det skulle aldrig hända idag. Plus att det är en ganska knasig idé, verkligen.
Ja.
När de började den här serien, då fick de klagomål från någon. Alltså när de började så körde de på typ lokal tv.
Mm.
Ja, och det var ett brev som kom efter några av de första delarna liksom, att ja, det här är ju bra, men jag kan inte koncentrera mig på filmen med de där typerna som pratar hela tiden. Ja, jag tror ni missade poängen lite.
Nej, så det är så, alla som gillar skitfilm lär jag sett MC3K någon gång.
Ja.
För att det är ju så här skitfilms entusiast grej liksom.
Ja. Ja, man kan inte kalla sig en skitfilmskonnoisseur utan att ha snuddat på MST3K, skulle jag påstå.
Ja.
De har ju kollat på, det finns episoder med de flesta Roger Corman-filmerna, tror jag.
Ja.
Och andra, var det American International Pictures, det heter Roger Cormans företag.
Ja. Det är AIP, och det finns ju 2 stycken AIP. Det finns American International Pictures, och så finns det Action International Pictures. För det var ju någon av de här jag får väl en av de här David Carradine-filmerna.
Future Zone eller Future, eller någon av dem eller?
Ja. Var en av dem.
Action International Pictures.
Och jag kollade på Wikipedia, en lista över allt de släppte. Och det är ju bara skit actionfilmer. Och alla filmtitlarna såg ut att vara guld.
Alla är ju såhär typ Dödligt vittne och sånt där.
Ja.
Våldskrossaren. Så de som gjorde den här serien över åren, dels så fortsatte de att göra Riff Tracks, och så finns det några andra i MST3K-teamet som har börjat göra Cinematic Titanic, som är samma sak, att de kollar på någon film och kommenterar.
Ja, deras fokus verkar vara mer på liveshower, för det är, de har inte släppt så himla många DVD:er och sådär som Riff Tracks. Riff Tracks är ju, det är ju hundratals filmer vid det här laget.
Och de har kommenterat inte bara skitfilmer i Riff Tracks, utan större delen av deras katalog nu är ju populära filmer liksom.
Ja.
De kommenterar ofta senaste blockbusters och så.
Mm.
De har till exempel dragit igenom Twilight-filmerna. Ja. Och Harry Potter-filmerna.
Matrix-filmerna.
Star
Wars-filmerna.
Ja. Star Wars-filmerna är guld. Guldspår.
Ja. Star Wars-filmerna. Episod 1.
Mm.
Det är en av de här filmerna som jag aldrig vill se igen. Någonsin.
Så pass alltså. Det kanske beror på att vi har sett dem typ 100 gånger nu, känns det som, på olika sätt.
Ja. Det känns liksom, kan inte världen vara över de där filmerna snart? Kan inte bara ignorera dem helt? Och liksom, det är 5 maj nu. Igår så var det ju tydligen Star Wars Day.
Va?
Ja.
Det var inte Life Day då? Ifrån Star Wars Christmas Special?
Nej, så det såg man ju lite såna idiotiska kommentarer i YouTube och sånt där då och då. May the fourth be with you.
Åh, nej!
Ja, och varje gång
så det är därför May fourth. Åh, vad idiotiskt!
Japp, varje gång jag såg dem där så tänkte jag på, come on man, vi hade Star Wars prequels. Kan vi inte lämna Star Wars bakom oss nu? Kan inte vara över. Franchisen är död. Come on.
Hey, J.J. Abrams ska ju ta tillbaka den nu.
Ja. Vi får se.
Vi får se.
Ja, för annars så liksom, hur entusiastisk kan man vara över den här franchisen längre med allt det som händer de senaste 10 åren? Till och med Knights of the Old Republic som folk såg som liksom, yeah, Star Wars är tillbaka, det är inte skit längre. Till och med det blev skit när de gjorde ett MMO av det.
Star Wars tenderar att transformera in till skit med tid.
Ja, det verkar, allas hopp och drömmar som fanns har ju krossats om och om och om igen.
Surely.
Kan vi inte bara sluta nu?
Nej, vi är in for another cycle of that med episod 7. men det har inte med MSGTK att göra direkt.
Nej.
Jag tror nog att jag fick upp uppskattning för skitfilm i och med Mystery Science Theater.
Ja.
För det var så många filmer som var dåliga på så många olika vis. Och som hade detaljer som de pekade ut och drev med. Och sen hade sketcher med också. För att det var ju reklampauser i det, liksom, filmerna.
Mm.
Som de ibland bröt och hade liksom sketcher. För att du vet, inte det dränka i skit för allt för mycket.
Ja, men det verkligen, eftersom de gjorde bra underhållning av det så kunde man faktiskt stå ut och glo på filmer. Och då fick man ju verkligen se att det finns ju liksom tusentals sätt för en film att vara dålig. För att lika många sätt som en film kan vara bra kan ju vara dålig på, eller typ fler. För att alla de här filmerna liksom, de 200 filmer, det är alla de är dåliga på olika sätt.
Ja, och det är ett väldigt vitt spann av uselhet i det. Och de har gjort bra val också i många fall. Även fast vissa filmer är helt otroliga. Alltså, ta regissören Coleman Francis filmer.
Mm.
Som de drar igenom alla hans filmer som är typ 3-4 stycken bara. Vad är det? Vi har Red Zone Cuba och Parachuters eller Paradroppers, vad de hette. Och så The Beast from Yucca Flats.
Alltså,
det här är en kille som gjorde filmer med en kamera. Ja visst, det är inget problem med det. Men han hade heller ingen ljudupptagning on set. Och så som han har spelat in filmerna, det är att när det är dialog så ser man aldrig den som pratar.
Nej, så i vanliga fall så är det ju, man ser en kamerashot på den som pratar och man ser ju inte personen som lyssnar. Men här är det helt omvänt.
Ja.
Man ser bara personen som lyssnar.
Ja.
Personen har pratat klart, då får vi en kameraklipp till den.
Ja, och det här är någonting som är i alla hans filmer och det är otroligt bisarrt. Och jag hade aldrig exponerats för maestro Coleman Francis utan MSGTK.
Och de filmerna också som är de allra mest plågsamma, som Monster A Go Go. Det är ju liksom såna benchmarks i skit att det är verkligen, man kan inte förstå hur dålig en film kan vara förrän man ser dem. För där är en film som inte ens är 1,5 timme lång, för det är 2 kortfilmer innan den.
Ja.
Och det är en film som är 1 timme lång och känns som den är typ 3-5 timmar.
Ja, alltså i slutet så satt vi verkligen där och åh, är vi fortfarande i det här rummet? Vad är det som händer?
Ja, och jag såg ju den igen med Daniel Winter. Ja. Och då var det igen liksom the horror. För filmens final, det är en scen, om man kan kalla det för det.
Ja, det är de där två vetenskapsmännen sitter och pratar, eller? Den scenen.
Nej, jag tänkte, innan de tänker gå ner i kloakerna, så ser man liksom, de som ska gear up.
Ja, just det. De tar på sig såhär, hazmat suits, typ.
Ja, och då har de en kamera i en parkering. Och såklart är micken i kameran, så att man hör... massa trafik i bakgrunden. Och de är så långt bort så att man kan inte höra vad de säger. Och det är inga klipp eller någonting, så att det är personer som går fram till de där dräkterna, tar på dräkterna, och det är jättelångsamt och det tar jättelång tid. Så det är som om man bara sitter och bara tittar på några som tar på sig några kläder, ja, i en parkering.
Det är som arkivfoto liksom.
Ja.
Och scenen som jag tänkte på med vetenskapsmännen, det har också den där. Det är en statisk kamera som filmar ett rum där två vetenskapsmän som sitter på varsin ända av rummet och pratar med varann. Och igen är det ljudupptagning ifrån kameramicken, verkar det som. För att man hör resonans ifrån rummet på ett sätt som låter skit verkligen. Låter jätteamatöriskt. Plus att man hör knappt vad de säger. Och det ser inte ut som de pratar med varandra, utan de är vända ifrån varandra. Och så typ vänder sig den ena i stolen och tittar lite snett på den andra och säger någonting. Vänder sig tillbaka, så kommer den andra killen och gör samma sak som svar på hans fråga. Och det är statisk kamera, det här, man hör knappt vad de säger i typ 5 minuter. Och det känns som det är en halvtimme.
Ja. Nej, så det... så om man har sett någon film som man tror är den sämsta filmen någonsin, så... Det finns några filmer som sätter såna ribbor, så att det är svårt att toppa dem. Det är såna filmer som man kan liksom, man får förhöjd uppskattning av filmer som inte misslyckas så rätt totalt.
Och man får uppskattning för skitfilm som underhållningsform, om man nu säger det. För det är någonting underbart med en film som är riktigt usel men som fortfarande har... Den tråkar inte ut den, du vet. Ja. Det som vi har sagt 1000 gånger i den här podden, det tror jag säkert, vet. Proper skitfilm, alltså, du vet, crapfest versus snoozefest.
Det gäller ju att ha liksom, även en skitfilm måste ha ett ordentligt tempo och vara intressant på något sätt och rolig. Och det, jag minns när typ 15 år sedan eller något sånt där, så liksom, i skolan, när det var något som var dåligt, så all bara, åh fy vad dåligt. Och det, hela det uttrycket tycker jag är så fel, för att ofta när man säger det så säger man det åt någonting som är crap fast det är awesome.
Ja,
och det korrekta är ju att säga fy vad bra.
Ja.
Och det är ju verkligen den uppskattning man bör ha för liksom filmer som är någon sån här typ mitten av 90-talet, någon sci-fi film som har varit idiotiska plotten, allt är skit, allt är absurd, men det är grymt underhållande. Det är inte dåligt, det är skitbra.
Och det där aspekten att de inblandade har, alltså det är en bonus om de inblandade har tagit projektet på allvar. Jag menar, Roger Corman vet ju vad han gjorde.
Ja.
Han hade inga ambitioner om att han gjorde högkonst direkt. Men det är någonting med att inte sikta på skit medvetet. Man kan sikta lågt, visst, men att försöka göra en pastisch skitfilm, det faller ju bara platt.
Ja. Det är därför typ Sina funkar. den är ju skit, men när man glor på den så ser man ju att okej, det här manuset var typ, de skrev det med ambitionen att det skulle vara det mest awesome någonsin.
Ja. Och de såg det som en ny Sagan om ringen typ.
Ja, och de visste att de hade $5 att göra det med, men de sket i det.
Ja,
det är därför det verkligen, det funkar, trots att det är så otroligt B.
Jag kan inte låta bli att tänka på diverse underbara filmer som de har kollat på i MST3K.
Mm.
Jag kommer att tänka på Cave Dwellers.
Mm.
Som är typ andra filmen i en serie om... Ja, det är Sword and Sorcery.
Mm.
Ja, om någon som heter Ator. Vår hjälte heter Ator. Den också är också så underbar! Den har så härligt tempo med att det hela tiden ska vidare. Det ska vara action. Och den är liksom off på ett vis som du vet, Deathstalker och de där är också.
Mm.
Och det är så fint hur vår hjälte i finalen av filmen typ från rådjursskinn bygger en hängglidare. Och han har byggt bomber. Så han gör en nedra bombräd mot Ondingens borg. Och Ondingen, sista bossen, han ser ut som Freddie Mercury med en vikingahjälm typ.
Mm. Ja, det är ju någonting som är vinnande. Varje gång det är typ en fantasyfilm, där är det The Local Renaissance Fair.
Ja. Deathstalker 3 är ju del en episod i MST3K också.
Mm.
Och där i början av den filmen särskilt så känns det helt uppenbart att de bara filmade någon Renaissance Fair av något slag.
Ja. Nej, och då... en av de mest pinsamma och underbara sakerna som finns, det är amerikaner som ska prata i ye old English. Så som de tror att det låter.
Ja, det är underbart. Eller med saker som sånt där. Det är det som bra skitfilm behöver.
Mm. Nej, för när man har sett botten av det som faktiskt är skit, då får man uppskattning för det som är marginellt bättre. Mm. Och sen får man sann uppskattning för när film är riktigt bra också. Men
yeah.
jag tycker det är kul det som Da Wolfi som brukar ringa in till min show och sa något. Mm. Han glor ju fortfarande på skitfilm varje typ söndag och sånt där i någon IRC-kanal. Och han sa att han ser inte poängen med att se på bra film, för att han vet ju att men det kommer ju vara bra ju. Så han glor på skitfilm istället, för mycket mer intressant.
Någonting som jag gick omkring och sa medans jag såg MST3K. För att det, under dem, jag vet inte vad det var, 2 år eller något sånt där, då du och jag drog igenom den där serien.
Mm.
Det enda jag gick omkring och tänkte på var ju skitfilm och MST3K. Jag var helt besatt av det där. Och jag brukade säga att dålig film är bättre än bra film. Men man kan ju se på ett annat vis också, du vet, no light without dark.
Mm.
Man har inte uppskattning för ljuset utan att... ja, inte kanske uppskatta mörkret, men åtminstone beakta det.
Ja.
Och jag tycker att jag har fått ökad uppskattning för bra film också, förstås.
Ja. Och när man har en frame of reference så det går lättare att se och uppskatta alla subtila saker som bra och dålig film gör.
Ja.
Verkligen, man får en bättre referensskala.
Mm.
Så, okay.
Man bör exponera sig för hela filmspektrumet.
Ja, och MC3K är det minst plågsamma sättet att göra det på. För att det finns fortfarande underhållning där.
Ja, man har ju sina kompisar där i The Cast, i själva serien, som kommenterar åt den. De är, du vet, the cool buddies.
Ja, för väldigt många av de där filmerna, om man bara skulle se dem utan... MC3K-filtret.
Ja, alltså Monster of Go-Go skulle... Jag hade inte pallat det.
Nej.
Nej, right. Nu har mitt liv tagit slut. Det här... This is it.
Ja. Och förutom det faktum att man skulle vara tvungen att hitta den först.
Ja, det finns ju flera filmer som är väldigt... alltså... smala eller underliga tjänster. Någon del... är ju typ en finsk fantasy-rulle.
Mm.
Som jag aldrig har talat om. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det var ju någon sån.
Ja, och typ alla de japanska dubbade filmerna som typ Prince of Space.
Ja, Prince of Space och Fugitive Alien.
Ja.
I tried to kill you with a forklift.
Och sen Fugitive Alien 2.
Ja, och Gamera. De har ju kollat på massa Godzilla-filmer. Och även Gamera, som jag inte hade hört talas om innan jag såg MST3K,
ja,
var en konkurrent till Godzilla som skulle vara barnvänligare.
Ja, och eftersom vi hade sett alla de där gamla filmerna vid MCTK, sen när det kom en ny gamla film i Japan,
ja,
då var det plötsligt, då var man ju inne, då visste man ju vad det var frågan om.
Ja.
Och jag kommer ihåg i någon sån här Greatest Movie Ever-avsnitt, när de snackade nyligen om någon Godzilla-film, så, så då refererade de till den. För att det var nog en av de här nya gamla filmerna, jag tror det var just den vi såg, den första moderna rebooten, typ effekterna i den är lite av en benchmark för alla moderna monsterfilmer, även Godzilla, för sättet stan förstörs på allt sånt där. Det, det har tydligen inte toppats än.
Nej. Alltså kaiju-filmer är ju verkligen ett kapitel i sig. Det behövs ett avsnitt för det.
Ja, och måste bli karat på dem också.
Ja, just det. Det har ju säkert kommit någonting nytt där, så kolla på senaste och så prata om gamla goda tider istället. Godzilla versus Mechagodzilla. Ah, good times.
Ja.
Nej, men det är vissa underliga filmer som det är imponerande att de har hittat och valt att kolla på.
Ja.
Och det är mycket filmer med skådisar som blev stora senare. Mm. Det är riktigt kul att se, du vet, innan de broke out och blev stora. Det finns någon film med Leslie Nielsen till exempel, där han inte är en komisk karaktär utan han spelar en seriös douchebag.
Ja.
Kim Cattrall i någon gammal film, Emilio Estevez, den där John, vad heter han? John Rhys-Dreyfus. Du vet han som spelar Gimli.
Tror jag.
Alltså han accepterar ju alla jobb han någonsin får. Så jag tror han är med i flera avsnitt av MCTK.
Ja. Han var med In the Name of the King of Dungeons each day. Så han var med i skitfilmer för typ 30 år sedan, och han är fortfarande
så underbara framtidsdystopiska billiga sci-fi filmer, massa såna, massa italienska typ skräckfilmer och sånt där också. Jag kommer att tänka på Manus, The Hands of Fate.
Ja.
Det är väl en av de mer kända MTTK-avsnitten, så, som anses av vissa av någon anledning att vara, du vet, sämsta filmen någonsin, men bra MTTK.
Ja, men de som är in the know vet ju att den sämsta är Monster of Go-Go.
Ja.
Om man säger att Manus är det, då är man bara en MTTK-poser.
Ja. This is serious, damn it. Alltså, Man of the Hands of Fate, det har ju sådana där inslag som är underhållande utan ens kommentering.
Ja, så, jag såg på den, för typ all MCTK finns på YouTube numera. Det är som typ alla skitfilmer finns på YouTube. Nästan alla kommersiella filmer finns på YouTube också. Det är YouTube-piratan är nog någonting som många underskattar. Vi vill ju se Skyskrapan brinner här om veckan. Och då liksom,
du såg det på YouTube?
Ja, den fanns ju inte på Netflix.
Så du kom till YouTube antar
jag. Ja, och det fanns ju en Blu-ray-rip liksom.
Wow!
Ja.
Alltså som var HD-upplagd alltså.
Ja, det var 720p liksom. Och man såg att det var den upplösningen i en enda liksom 1,50 lång upload.
Wow.
Så ja, du tog blodet på den.
Filmen som jag, Jeff och Anders såg igår, en Shinjuku Shus dagbok, den finns på YouTube också, hela den. Men det kanske är mindre överraskande än en ny utgåva av Skyskrapan brinner.
Nej, så det, där såg jag på Man of the Hands of Fate för kanske några halvår sedan. Och det som slog mig där, det var att liksom, öppningsscenerna i den är ju, det är någon snubbe som kör bil. Och man ser bara hans hand på ratten när han åker i typ en kvart. Det är sånt där liksom, man ropar åt tvn, hallå, vad är det här? Men även det är riktigt underhållande, för det är riktigt skön musik i bakgrunden.
Ja, just det. Det är typ en sån där sleaze-disco av något slag, eller?
Ja, det är liksom, det är 60-talet, så det är sån band som jammar lite soft musik. Och det är lite mysigt, man åker på landet. Så det är inte som öppningen till Birdemic, där det också är en kvart av en bil som kör och parkerar. Det där är ju en låt som jag gjorde idag med världens billigaste synthesizer och loopar.
Least effort possible.
Han sitter i LA-trafiken med sin Ford Mustang.
Det är kul att få olika troper exponerade till en genom MCTK också, som hur skitfilmer ofta har filler. Mm. Och olika stilar av filler. Och jag kommer tänka på det, för det apropå alltså kvart bilåkning.
Mm.
Att se en bil som parkerar, det är klassiskt sån där filler-grej.
Ja.
Men om man får se många bilar parkera i Birdemic.
Mm. Ja. Ja, men det är om man vill höra lite grann olika filler-tekniker och få dem direkt utpekade på den, då finns det den här gamla Assault on Precinct 13 kommentatorspåret med John Carpenter, för där pekar han ut vad han gjorde för något för filler, för liksom, det där liksom, snubbe går ut i sitt hem, går ut till bilen, åker iväg, och det är inga klipp alls. Han sa att det där är det för filler, för att man ska fylla upp till 85 minuter eller vad det är. Och det är ju hela tiden i MCTK.
Ja, men alltså John Carpenter, vi kommenterade det i John Carpenter-avsnittet. Han har lost touch alltså. Han har inte koll på sina egna filmer, hur liksom bra stuff och så vidare.
Ja, men jag tror att många av de sakerna han gnällde om har nog rätt om. Så att Assault on Precinct 13, den skulle säkert kunna vara bättre om man klippte ner den till typ 70 minuter och man tog bort allting som klassades som filler, för att
men skulle det bli en bättre film då? För jag tycker det var ganska stämningsfullt i början av filmen till exempel, när det inte hände så mycket, bara med den där lugna musiken och så vidare.
Ja, det vem vet, man ja. Får, det enda sättet att få reda på är ju liksom att klippa om den och se hur bra the flow är.
Ja.
Men jag antar att just om man har gjort filmen och man vet att man gjorde det där bara för filler,
men då sticker ju det i ögat mycket mer än vad det gör för tittaren.
Ja.
Nu börjar vi närma oss en timme. Vi skulle kunna prata om MCTK hur länge som helst. Det är ju bara att dra upp en lista på episoder och skoja och gotta sig åt de olika episoderna som har varit.
Men det är för många delar.
Ja. Vi kommer säkert återkomma till det här någon gång.
Ja.
Det behövdes ett avsnitt där vi touchade på MCTK, och det var väldigt passande att ta det till filmen vi såg idag.
Ja. Breaker, breaker! Ja. Och MCTK, det är hur lätt som helst att hitta det på YouTube och bara glo på vilken del som helst. För även om man bara hoppar in någonstans så kommer det troligen funka, även fast det kanske är lite referenser till saker som heter tidigare delar som de inte.
Ja, alltså så gott som varje del har en Monty Python-referens. Typ hälften av delarna har någon slags Frank Zappa-referens. Och många delar har referenser till current events från den tiden också. Och det är saker som förstås flyger över huvudet på oss idag.
Ja, för skillnaden med Riff Tracks och Cinematic Titanic är att MC3K hade ju alla de som, från båda de som skrev skämten för alla delarna. Så de hade många fler writers. Så det är ju tusen skämt man inte fattar, för att det är ju liksom från alla olika håll har de avsiktligt liksom dragit skämt, så att det är ju saker som kanske typ två patch kommer fatta kanske ett visst skämt, men det är väldigt roligt för dem, och det är ju coolaste någonsin då om det är något in-joke som bara folk som har ett visst yrke kan fatta.
Ja. Ja, men som Frank Zappa-referenserna, jag är ju inbiten Frank Zappa-nörd eller vad man ska säga. Jag hurrade ju högt varenda gång de drog någonting obskyrt på det liksom.
Ja. Och det, skämten halar så tätt så att man hinner inte bli störd på något skämt som man inte fattar, för att man vet att okej, om två sekunder kommer det till skämt.
Plus att man ser på filmen också.
Ja.
Och ofta är filmerna underhållande i sig själva med.
Förutom Monster of Go-Go.
Ja, förutom Monster of Go-Go. Nu kommer folk gå och kolla på den bara för det. Det är inte vårt fel, vi är vana där.
Ja, men på viss sätt så är det ändå viktigt att utsätta sig för referensen.
Ja. Annars tycker jag en bra inkörsport till MCTK är just Cave Dwellers-avsnittet.
Ja.
Det är solid stuff.
Mm. Och jag antar att Manos är nog bra också, för den har ju den här sköna jammande musiken.
Ja, och den bästa, du vet, Mad Scientist underhuggare någonsin. Ja. Den bästa Igor-karaktären.
Yep.
Han heter Torgo och har typ uppblåsta ben. och pratar så här.
Och jag har ett tema.
Ja. The Torgo theme.
Mm.
Legendary stuff.
Ja.
Ska vi lägga ner?
Japp.
Japp.
Hej då.
Hej. In the not too distant future, next Sunday AD, there was a guy named Joel, not too different from you or me. He worked at his Monic Institute, just another face in a red jumpsuit. He did a good job cleaning up the place, but his boss didn't like him, so they shot him into space. We'll send the cheesy movies, the worst we can find. We'll have to sit and watch them all, and we'll monitor his mind. Now keep in mind, Joe can't control where the movies begin or end, because he used those special parts to make his robot friends. Robot, we'll call Cabot. Gypsy, Tom Servo, Crook. If you're wondering how he eats and breathes and other science facts, then repeat to yourself, it's just the show. I should really just relax. For Mystery Science Theater 3000. Jag måste ju prova den här musten. Den måste, den är så dodgy alltså.
Ja.
Man ser på etiketten att den har varit through some serious shit också.
Ja, alltså hur många månader har den varit där ute nu egentligen? 6 månader?
Ja. Genom regn och rusk, kyla, blivit is, kommit tillbaka, blivit is igen, kommit tillbaka.
Och nu är det som ett växthus där ute, så att den har varit typ 25 grader med solen lyser på den hela dagarna.
Och den är bäst före om 2 veckor också. Så det är vintage must som har blivit, gone through some serious shit, ja.
Ja.
Jag ska bara kolla volymen på inspelningsgrejen, sänka den lite.
Yep.
Det ser ut som det hoppar för mycket upp till peak.
Ja.
Den är känsligare än man kan tro, alltså den där.
Mm.
Okej, lite till, lite upp.
Ja.
Så. Ja, nu kommer testet här. Måste det lukta? Mm. Det luktar inte riktigt som must. Man känner musten där, men inte riktigt.
Mm. Okej, så den har muterat över tiden.
Mm. Alltså det är som must, fast mindre.
Ja.
Så jag antar att must, the essence of must har försvunnit över tiden.
Mm, så det är som Eldorado must.
Ja. De köper bara in och lager som är på väg att gå ut. Har de lite konserveringsmedel och säljer det igen.
De kanske köper det som de andra kastar.
Ja. The rejected stock.
Ja.